Det här är det 100:e avsnittet.
Det stämmer.
Det känns otroligt. Det är nästan 2 år av poddande varje vecka. Och jag är så himla stolt över att vi har publicerat varje vecka. För vi har varit ute och rest mycket. Och vi har... Det var någon gång jag var i Thailand länge och vi spelade in så här 4-5 avsnitt innan. Och,
och sen kom du hem med dengue så vi alltså fick pausa var fjärde sekund för att vi skulle hosta.
Gud, just det! Alltså du kommer ihåg så otroliga saker. Men det här är en av få grejer som vi har gjort så här länge.
Jag tror aldrig jag har gjort något varje vecka i 2 års tid tidigare. Alltså utan avbrott.
Vi gillar ju att avbryta saker och bara säga skitsamma, vi går hem och äter chips istället.
Åh, det är så värda att sluta. Alltså vi tycker att vi är värda alltid att ta det lite.
Vi vilar istället, det här är inget för oss.
Vet du vilka som förtjänar vila? Vi två, alltid.
Ja.
Alltid.
Det är ju för sig YouTube då, som jag faktiskt har hållit på med rätt länge nu och verkligen lagt upp mycket videos
det
i veckan.
Ju jättemycket.
Mitt jobb då.
Ja, jag har också gått till mitt jobb i 2 år.
Men jag har sagt upp min och så jävligt mycket.
Ja, det har jag gjort mer än någon annan.
Och så blir vi uppsagd, men det ska vi komma till. Men 100 avsnitt betyder ju också att det finns ett första. Och ibland får jag DM så här: hej, jag har lyssnat från början, började på första avsnittet. Och då får jag som en liten ganska klivhugg.
Jag får också panik.
För jag vet inte vad som ligger där. För det går inte att gå tillbaka och lyssna.
Alltså, jag tycker att det är jobbigt att lyssna igenom de avsnitten som ska komma på måndagen. Alltså, det är jag går runt, jag vankar i lägenheten.
Men det är mitt jobb och det är helt okej för mig. Jag gör det gärna.
Men tanken på att lyssna på det första avsnittet, det är alltså beyond. Det är det värsta avsnittet att lyssna på.
Det är väl mycket att man hör att man gör sig till.
Ja.
Alltså det är första gången man står på scen.
Man har inte hittat riktigt sig själv än, som man säger. Så kan man
Emily, man är också nervösa inför varandra. Det är nästan
ens bästa vän man har haft hur länge som helst. Och jag också, när jag blir i den situationen, då ska jag vara som att jag inte vill podda. Då ska jag bara, vem bryr sig? Alltså då ska jag, whatever. Du har väl gått med på det här, eller?
Du vill också gärna.
Inget du vill göra, eller? Nej.
Ja. Och min försvarsmekanism när jag är nervös och så, det blir ju att jag blir lite mer högljudd och lite mer formell.
Högljudd och formell, Magnus Ankarman.
Så det är en person som är högljudd och formell och ska ro skeppet. Och sen är det en person som inte vill vara där.
Låg energi. Alltså låg affektivt bemötande, det håller jag på med.
Vi slipper lyssna på det här, för vi vill inte. Men vi tänkte att ni som lyssnar ska få höra lite grann nu. Jag har ett litet test här som jag tänkte köra på dig.
Okej.
Och då är det påståenden där 5 är att det stämmer precis och 1 är att det inte stämmer alls. När du utsätts för hård press och stress, har du lätt för att hålla lugnet och fortsätta med det du håller på med på ett metodiskt sätt?
5.
Och vad tror du att jag tar?
1.
Du anser dig själv vara mer praktisk än kreativ.
Ja, 5.
Och jag kör 1.
1 på det, ja. Jag känner ett tema på det här testet.
Ja. Du har ofta svårt att relatera till andra människors känslor.
5.
1.
Om jag ska relatera till andras känslor, då måste jag först sätta mig ner, tänka efter varför de reagerar som de gör, vad är för känslor. Det tar mig lång tid att förstå. Och du kan förklara för mig på 2 sekunder. Det är för att den var rädd, eller den skämdes, eller jag fattar liksom inte.
Men jag måste också säga att det är, man får inte missförstå dig här, för att du har ofta svar på varför folk har reagerat på ett speciellt sätt och sånt. Du
men
är
det är ju
så
jag har lärt
det.
Mig.
Exakt. Men du har svårt att relatera och känna i din kropp varför de har känt så.
Ja, det stämmer.
Du väljer en intressant bok framför en rolig dagsfest.
5.
1. Som förälder ser du att ditt barn växer upp och är snäll hellre än intelligent.
1.
Måndag, lika och olika.
Mina favoriter från dig är ju nästan alltid när du kommer med anekdoter där du har gjort bort dig. Alltså det tycker jag är jättekul.
De är inte få.
Det finns många och en favorit var ju också när du fick sparken från Panini där du jobbade. Den historien tröttnar jag aldrig på. Det jag inte tröttnar på i historien är att du är självsäker och känner att du är månadens anställda.
Jag är företaget.
Ja. Varumärket är jag. Alla som går dit för att de käkar på Lisas ställe, tänker du?
Det var bara det att jag gav ut all mat för 14 kronor.
affärsidé.
Till alla jag någonsin har träffat förut.
Alla har gått i ettan med. Kom till mitt ställe, 14 kronor.
Folk kom tillbaka.
Ja, det är liksom, det kan jag förstå. Det är ett pangpris. Affärerna däremot kanske inte gick så bra för stället. Så de kände att det här är en tjej vi behöver bli av med. Men det är, du är väldigt duktig på att jobba ju. Men det är inte alltid du lyckas med dina samarbeten och olika jobb du ska göra. Utan ibland...
Ja, men inte nog med att jag har, alltså, jobbar kontinuerligt och har ett otroligt driv. Jag har också ett otroligt självförtroende.
Ja, verkligen. Det är det som händer när du måste berätta för andra att du är duktig på att jobba. Men ingen säger det, då får du säga det själv. Och till slut så stiger det åt huvudet. Och du tänker att du är oslagbar på ditt jobb. Och då kan det bli så att vissa samarbetspartner får berätta för dig att så var det inte i detta fall.
Jag har precis varit med om någonting som påminner mig om något som jag har varit med om för några år sedan.
Mm-hmm.
Och det är när man blir helt motbevisad mot någonting som man är helt säker på.
Fast det händer inte det ofta.
Jo, det händer absolut. Men det här handlar om vad folk tycker om saker som jag har gjort.
Okej.
Okay. Alltså, det händer faktiskt inte så ofta.
Nej, okay.
Utan jag tänker att då är det ofta så här, nej men det här var inte så bra, så det tycker nog inte de heller. Eller, så här, det här var riktigt bra gjort. Och ofta så får jag feedback från er och sånt, och så säger ni att men det här var bra eller inte. Så att jag har ändå bra koll, känner jag. Den första gången var ju när jag jobbade på restaurang som heter Panini här i Uppsala. När jag... Jag tycker att det går bra, vi liksom, jag tycker att jag är duktig i kassan, jag skrattar, tjugoar och simmar och så. Jag är en serviceperson och jag tänker att jag är nyckeln i det här företaget.
Du spinner i nätet.
Alltså verkligen, jag håller inte en enda tråd. Nej. Men jag tyckte ändå att jag... Det ska också tilläggas att jag är
ansiktet utåt.
19 år.
Ja.
Ja, men ansiktet utåt var jag.
Mm.
Jag har alltså mitt första jobb.
Ja,
efter gymnasiet.
Mm.
Och jag tänker, undra hur mycket de tycker att jag betyder för det här företaget. Jag tänker då om jag skulle sluta på företaget och så få ett annat jobb. För jag var ju också lite inne på, jag gick ju sminkutbildningen. Vilket gjorde också att jag tog mindre pass.
Mm.
Och då tänkte jag att en dag nu här snart så kommer jag ju få ett rejält sminkjobb. Och då kommer jag behöva se upp mig för första gången i mitt liv. Speciellt. Då tänker jag, ska jag få blommor då? Det går ju omkring och dagdrar.
Jag skrattar nu för jag vet hur det gick.
Jag, alltså en dag. Det var väldigt så här, det var lite High Chaparral, det är liksom restaurangbranschen. Och det var bara så här, man fick sina pass någon dag i veckan. Det var inget kontinuerligt att jag visste hur saker...
Det är inte schemat på någon form av liksom något program.
Inte vad jag minns,
datorn.
Nej. Utan det var någon som smsade och så hade man sin kalender och så skrev man in. Alternativt ringde.
Mm.
Och det var ingen som smsade och ringde en månad. Så jag ringde upp min kollega som hade börjat efter mig. Men ändå fått en tjänst över mig som hade kunnat kanske viska om att jag kanske inte...
Det kanske var din första
ledtråd. Och jag ringer till och frågar, hej, jag har inte fått mina pass. Och hon svarar bara, du har inga. Då har jag
du jobbar inte.
Från att jag tror att jag ska bli alltså hyllad, jag ska få
tackat.
Jag ska få en sån där, du vet, gravering med mitt namn vid ett bord där jag alltid kan sitta och äta gratis i princip. Till att de vill inte ha kvar mig.
Nej.
Så att jag får kicken från mitt första jobb. Och nu har liknande sak hänt igen. Inte i samma stor skala. Jag har inte blivit av med något jobb. Men nästan. Jag har en samarbetspartner på Instagram. Som jag ska göra ett inredningsjobb för. Jag ska göra om mitt sovrum. Jag skjuter på dagarna för att jag känner att jag ska lägga ner riktigt mycket tid
det
på det här. Det ska bli riktigt bra. Det var länge sedan.
Du är sugen på att göra något kul också med.
Exakt. Mm. Det som hände var att jag tog en hel dag. Jag var på Mio, jag möts runt, vi skruvade ihop möbler, vi fixade, vi satte upp olika tavlor och grejer. Och jag tog en bild på det här och kände att det här är bland det bästa samarbetet jag har gjort. Alltså jag kände så här, oh my god, vad de här alltså samarbetspartner kommer bli nöjd.
Nu blir det löneförhöjning.
Eftersom att jag hade lagt liksom ner
flera timmar.
Ja, men verkligen min själ i ett jobb som inte är så välbetalt så att det skulle egentligen varit värt det då.
Nej, det om blir inte, lite extra där.
Hade inte jag velat göra om sovrummet så hade ju jag bara satt den här sponsorn i en bild, tagit kort, typ haft det i min hand och lätt liksom som jag brukar göra. Men nu la jag verkligen ner min själ.
Above and beyond.
Verkligen. Och hade min största energi i det. Och jag kände bara så här, jag kommer få jobba med den här sponsorn livet ut. Alltså det här.
Nu blir det plaketten.
Ja, exakt. Jag kommer ha stående samarbete som kommer att vara, du vet, som att jag vinner, du vet, 25 000 i månaden.
Precis,
25 år.
Året, en årsförbrukning av det här.
Och jag började tänka, jag bara så här, gud, jag ska alltid lägga ner så här mycket energi på alla jobb så att det blir så här härligt. För det var så härlig känsla i mig också.
Precis, och skicka något man är verkligen stolt över.
Skicka in bilden, får ett svar. Alltså, jag behöver inte säga hela mejlet, men det stod i princip så här: det här får du göra om. Och jag bara läste om igen och bara,
du menar flera gånger eller?
Han bara, ja, det vet jag väl.
Precis, ja, det blir mer av den här varan.
Alltså, de tyckte att det var fel ljus, dåligt inrätt. Det finns ett avsnitt som väldigt många återkommer till när de ska prata om varför de tycker så mycket om dig i podden.
Ja, det får jag även jag höra.
Det är ett avsnitt där du berättar om att du inte vill föda barn och varför.
Jaha, jag tror inte det är det.
Du tror det är Kebnekaise? Ja. Det kommer.
Ja, nej, jag inte vill föda... Alltså,
ja, vi kan lyssna.
Du menar, är det när jag har pratat om alltså, själva upplevelsen att vara på förlossningen?
Jajamän. Mm.
Nej, jag inte vill prata med någon.
Nej. Igår så åkte du och jag och Charlotte förbi Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm-hmm. Och då så säger Charlotte så här: tänk att vi kanske någon dag ska föda barn här.
Ja.
Och då säger du usch.
Ja.
Och då frågar jag dig, vad uschar du om?
Varför inte säger att usch förbi barn? Nu är det direkt, vad är det som är usch?
Varför mår damen dåligt? Kan vi göra någonting? Ja. Behöver du en filt? Mm. Nej, men då berättade du för mig att du känner en viss oro över vad det kommer vara för stämning inne om du föder barn.
Jag tänker verkligen aldrig på det. Men jag bara känner att jag vill inte att någon ska vara i rummet när jag föder barn.
Alltså... Nej.
Vadå? Vad är det som är så jävla kul med det då? Att du vill ha folk i sitt ansikte när man har ord.
Ja, kan du förklara vad det är som känns jobbigt? Du, okej, okay, du kommer in. Du har stor jävla kula. David är med. Han frågar för mycket frågor, antar jag. Eller någonting.
Han är väl det enda som känns bra där inne.
Hur är David nu?
Alltså, nummer ett, det värsta som kan hända är att jag får vara i samma rum som någon annan. Att det är någon jävla delad toalett eller vad det är som jag håller på med.
Ja,
det är redan där mår skit. Alltså David, jag vet inte. Han är ju bara tyst alltså. Och grejen är också, det har jag sagt förut, jag och David finns inte som par om det är andra personer i rummet.
Det är ett problem när man ska föda
alltså,
barn.
Vi kommer hålla 2 meters avstånd. Alltså han kommer inte prata med mig. Han kommer kanske lägga en tafatt hand på min axel. Alltså det är max. Och sen när folk går ut, då kan vi bara, då kan vi släppna av. Vara nära varandra.
Du läggs i sängen där, du har jätteont, du har verkar. Och då stoppar de ju in fingrarna och känner hur mycket öppen du är.
Det är inget problem. Jag har gjort så jävla mycket sådana där ultraljud när de stoppar upp den där dildon eller locktången igen.
Och då så säger de så här: ja, du är 8 centimeter öppen här, Emily. Hur känns det för dig? Hur mår du?
Men snälla, varför ska de fråga mig hur jag mår när de säger du är 8 centimeter öppen? Det är inte en följdfråga där, inte hur mår du. Då ska jag fråga hur mår du? Alltså, vad tror du? Jag är 8 centimeter öppen, jag mår inte bra. Jag mår skit!
Hur kommer frågan?
Hur jag mår?
Ja. Hur mår du, Emily?
Har du fött barn, Lisa?
Jag är helt säker.
Lisa, de kommer fråga dig, för du kommer fråga dem. Hur mår alla i rummet?
Men...
Nej, ingen kommer fråga mig hur jag mår.
Något som är väldigt speciellt också när man har poddat så här mycket med en person, som är dig, som jag tycker så mycket om, det är att det blir verkligen riktiga känslor. Alltså folk får ju vara med i vår relation. Vi har ju öppnat upp den dörren. Och jag tror också att, jag trodde nog inte att det skulle bli så här öppet. För man tänker mer att det är som att man har en show på en scen. Men eftersom vi sitter här i bilen, bara du och jag.
Man är ju korkad, alltså vi fattar ju inte att folk ska lyssna på det.
Nej, vi kan ju inte se de här tusentals människorna här. Ska det sitta 20 000 pers här då? Framför. Nej. Alltså förstår du vad nervös?
Ja, jag skulle inte säga någonting. Du skulle tänka så mycket på vad jag sa.
Exakt. Men det har man inte riktigt gjort då.
Alltså jag började sa inte det
till mig. Prata inte om i början.
Jag började sa det till mig efter varje gång. Bara, nu börjar jag verkligen släppa. Nu börjar jag släppa.
Första 40 avsnitten. Det är sant.
Jag vet. Men jag, alltså, mig tog det många färre avsnitt av den ledning.
Men du håller inne alla känslor. Den här ledning. Första 25. Jag får ju bara ta det när du bara, du är mer nervös. Ja. Första 25 avsnitten så var jag skitnervös och sa till dig, ja det gick bra. Det känns bättre. Sen gick det ju över till att jag sa att det var så otroligt bra innehåll. Det höll jag ju på mig till avsnitt 100 kanske. Det här kommer folk gilla.
Oh,
känner mig stolt. Sa jag avsnitt 100? Jag menar 50. Men nu känner jag att det är ganska okommenterat efter.
Gud ja.
Nu är det gött snack, tja. Men det här, alltså äkta känslan har ju resulterat i väldigt mycket skratt men också gråt.
De gamla kvinnorna. Oh. Vad de har varit med om. Vi lever ju det lättaste.
Först varit med om och sen borde de få en kram. Och då får de bara bli kallade för kärring.
Mm.
Och det enda de gör är att gå upp i gryningen. Hjälper andra. Alltså det är så... Jag säger, vet inte fan om jag någonsin har sagt de orden, men det är så jävla orättvist.
Innan du träffade Henrik och vi släppte avsnitt om att ni hade blivit ihop och innan du gjorde slut med Mike, så var vårt absolut mest lyssnade avsnitt när du berättade om när du var otrogen mot...
Nej, jag var inte otrogen. Vad menar du nu?
Du var väl fan otrogen och sen var någon otrogen mot dig. Otrogen, okej.
Du menar när jag hånglade med Max Brodos?
Du hånglade lite med Max Brodos. Du är inte skitotrogen, är du verkligen?
Och det avsnittet handlar ju inte om att jag har varit otrogen. Det handlar ju om att någon har varit otrogen mot mig. Snälla! Jag känner mig för bakom ljuset.
Nu får jag börja om. Det där kan jag inte säga att avsnittet handlar om att du har varit otrogen. För det är det verkligen inte.
Nej.
Men den handlar om när du har blivit utsatt för otrohet.
Exakt.
Det kan vi säga.
Och, det blir,
och så finns det en liten bi historia om att du...
Som har satt sig tydligen. Ja.
Vi blir stormkära, jag och... Nu håller jag på att säga hans riktiga namn.
Max.
Max. Han söker sen efter något år in på tandläkarlinjen och kommer ju in i Göteborg och flyttar ner till Göteborg.
Mm.
Jag bestämmer mig för att vi måste komma närmare varandra, vilket gör att jag skaffar ett jobb i
Göteborg.
Göteborg. Och jag ska börja jobba om ungefär en månad nu då, där vi är nu i historien.
Mm.
Men jag är nere och hälsar på och vi har käkat och sådär och lägger oss i hans säng. Det är ju liksom mitt på dagen så här. Vi ska bara lägga oss och prata lite grann. Och jag ser på honom att han är helt grön i ansiktet. Och jag bara såhär, vad är...
Vad är det för färg på ett ansikte?
Ska Max spy?
Är det det som ska hända?
Ja, nej, men alltså, det var som att något skulle komma ut ur porerna nästan. Mm. Och han säger till mig jättesnabbt så här, jag måste säga en sak.
Ja. Han klev ut med högen där ju.
Han klev ut med högen och han säger till mig då att han har hånglat med en tjej på Rådos. Och jag försöker hitta vad jag känner för känsla i hjärnan liksom. Jag sitter där och håller hans hand och jag försöker hitta om jag är ledsen, arg, besviken eller vad det är. Men det som fyller mig mest är att jag tycker så jävla synd om honom. Alltså han ser
för
ut
han
som
mår så
att
dåligt.
Han mår så dåligt.
Han har ångest.
Han har sån ångest så att det är helt sjukt. Och också våran relation började med att vi kysste varandra.
Mm.
Jag jobbar min första dag på Åhléns i Nordstan i Göteborg.
Mm.
Som jag har fått jobb på för att jag ska helt enkelt flytta ner till Max. Det går jättebra på jobbet. Jag har supertrevliga kollegor och jag skojar runt där och sådär. Jag är inne på lagret och jag tar upp min telefon som jag har i fickan fast jag inte får.
Mm.
Och ser att jag har fått ett mejl så jag går in och där står det Lisa och hennes efternamn. Och hon skriver bara att du ska nog prata med Max för att jag har inte sagt sanningen. Jag ringer till Max och frågar, visst är det så att du har legat med den här tjejen? Och han svarar inte i telefonen. Han svarar ja då i princip,
ja,
med tystnaden. Sen tror jag han säger eller ja eller något sånt där. Han förstår ju att han är påkommen. Och jag faller ihop på golvet. liksom helt. Jag tror inte ens jag la på telefonen. Alltså det var som att när jag tänker på det nu så tänker jag på det i slow motion. Och jag får sånt panikångestattack så att det bara smäller alltså. Jag kan inte andas utan bara så sådär. Jag får det där på lagret. En efter en av de som jobbar på Lens kommer ju in och undrar vad är det här som ligger tjejen på alla fyra?
Första arbetsdagen.
Ja, jag kan säga dig att det var en härva.
Om ni inte tror mig så var det en härva.
Något som är svårt att släppa som du har berättat. Jag tycker också att du är otrolig med dina anekdoter. Och det är säkert när David är med. För han är ju inte direkt en öppen bok. Så att när du berättar, då sitter man med stora ögon. Alltså man får komma in i en värld. Alltså det är någon som har en guldnyckel.
David ångrar sig att han, alltså han skulle nog önska att den här podden lades ner. För att vi öppnar upp hans smutstvätt för världen. Och den jobbar han hårt för att stänga in. Alltså det förstår du, han hela tiden försöker täcka för. Och det läcker som ett såll där nere. Det är jag bara. Han fattar inte, vad är det som gör att alla vet allt med hela jävla tiden?
Du står med öppen dörr och bara ropar ut. Alltså från tvättmaskinen.
Verkligen, stackare.
Men det är ju ett avsnitt när ni har varit och skulle bestiga Kebnekaise. Mm. Gick sådär för
en
din
En av
del.
Oss har bestigit Kebnekaise. David tog sig upp.
Det är otroligt.
Helt oberörd kommer han ner. Glad i hågen. Jag har alltså skavsår i hela ljumskarna.
Jag vill höra allt.
Ja, det ska du få. För att det har varit alltså, om jag skulle beskriva den resan med ett ord. Mm. Så skulle det verkligen vara helvetet.
Nej!
Värsta resan jag varit på hela mitt liv. Alltså när man ska ta sig till Kebnekaise som jag sagt, så måste man gå från en ort som heter Nikkaluokta. Och det är 2 mil att gå. Eller så kan man ta en helikopter som tar 6 minuter. Vad tror du att vi väljer? Helikopter. Men det börjar redan med att alltså, vi ska ha med oss ett tält. Vi åker och köper tält. Alltså vi fixar sovsäckar. Vi fixar jävla vandringskängor och allting som man ska ha. Och sen så när vi kommer dit så är vi ju de enda. Alltså vi har liksom packat i en stor rullväska tältet. För det får liksom inte plats i någon ryggsäck. Men det var vi de enda som skulle göra. För att alltså när vi kommer och går. Och då säger David och alltså, han bara. Alltså det är han som får dra rullväskan. Och det hörs liksom. Han går på grus. Det hörs att vi kommer lång väg. Alla andra har vandringsbyxor. Alltså vandringsbyxor.
Jag dör att vi kommer rullväska.
Alltså David säger så. Han bara, måste jag vara svart också? Alltså han är den enda svarta personen på mils avstånd. Och han kommer med den här väskan. Så att folk, alla som var där den tiden vet vilka jag och David var. För att det var ingen som såg ut som oss där. Alltså verkligen inte. Men då får vi åka helikoptern och det går bra.
Är det bara
men vi möter på första patrullen redan innan vi har satt oss på helikoptern.
Jaha.
Då ska vi ladda mobilerna. Och sen så inser vi att vi har ingen sån där adapter. Vi har liksom 4 laddsladdar men ingen adapter som funkar.
Aha.
Och då beter jag mig som, alltså jag såg ett program en gång om folk som tvångsonanerar.
Mm.
Alltså de runkar 60-70 gånger om dagen.
Ja.
Och liksom de är verkligen besatta av det.
Ja.
Och då är det en scen där det är en kille som är på café med sina vänner. Och han blir, då börjar det bli dags, alltså det är liksom runkdags för honom. Ja. Han har väl liksom en klocka. Och han är, han är så otroligt stressad och så otrevlig, han fräser. Och sen så går han på toa och sen när han kommer tillbaka då är han bara ett lamm. I alla fall, när jag inser att vi inte har någon laddare, att jag har dåligt med batteri på min mobil. Jag kan inte sova om jag inte får lyssna på mobilen.
Just det.
Då beter jag mig som honom i kön till kaféet. Alltså
okay.
Jag blir en besatt person.
Mm.
Jag blir otrevlig fräsig. Alltså jag mår så dåligt. Och sen ska vi börja gå. Och jag har inte ätit. Det är jättetid på morgonen. Och jag har varit i en sån negativ sinnesstämning hela tiden.
Mm.
Jag blir så otroligt trött. Alltså det känns som att vi går ju upp för hela tiden. Och det grejen är att guiderna går så jävla långsamt.
Jaha.
Alltså jag ser hur deras fötter rör sig jättelångsamt och ändå hinner jag aldrig kapp dem.
Nej.
Jag bara går och går och går och kommer aldrig till dörren. Så när vi stannar sen, alltså då lägger jag mig i princip ner. Jag vet också att efter 2,5 timmar ska vi stanna och äta lunch.
Det är
och då är det 20 minuter. Så, alltså det är det enda jag tänker
20
på.
20 minuter för kort.
Då är det 20 minuter.
Ge mig 1,5 timme.
Nej, 20 minuter.
För solning och mys.
Nej. Alltså det finns ingen tid för mys. De är väldigt, väldigt strikta med tiden. Så vi vandrar och vandrar, vi går över någon jävla, alltså vi klättrar på is och snö. Och det bara går upp och upp och upp. Och
det är som att ni är med bara överlevnad.
Verkligen, och jag tycker att jag tittar mig runt och ingen annan är så trött. Och jag är dödstrött. Alltså jag är dödstrött. Jag kollar på David, han är lite rosig på kinderna. Men sen när vi har gått i 2 timmar ungefär. Alltså då är jag så trött så att jag måste liksom stanna mitt i. Fast man inte får stanna. Så jag måste andas.
Ja.
Och jag märker också när vi går, som det blir så att det flimrar framför ögonen. Och tänker jag så här, ja. Alltså...
Det här var det.
gå tillbaka, tänker jag. Då är det så här, ja, Emily kunde inte fortsätta.
Nej, precis.
Så det blir skönt, tänker jag. Jag tänker nästan faktiskt, Lisa, ska jag låtsas?
Sånt där går igenom huvudet.
Det är så, om jag bara, var ska jag ramla? För att det inte ska göra så ont, tänker jag. Jag bara säger att jag svimmade. Du gör ju bort dig ibland.
Varför gör jag bort mig mer än andra? Eller är jag bara öppen med det?
Jag tror, alltså de flesta när de har gjort bort sig försöker liksom glömma det. De vill inte tänka på det mer. Och sen är det ju också det du gör. Det du har gjort i den anekdoten jag ska ta upp nu är ju att du märker att du vet inte skillnaden först på boarding time och liksom när man flyger iväg.
Vem vet det?
Departure. Ja, jo, alla som flyger. Men inte du. Nej, men jag menar, det är...
Jag vet nu vad det är.
Nu ska vi lägga ihop receptet som gör att du ofta gör bort dig. Ett, du har inte riktigt koll på många saker. Två, du reser ibland själv.
Emelie, det är det jag ska komma till. För alla de här historierna är när jag har varit själv. För jag är så van att någon annan lite grann tar hand om uddarna.
Det finns en fåraherde som gör att du går rätt.
Som motar mig med träpåk hela tiden in i rätt fakta.
Rätt folla.
Ja, in i follan. Så är det.
Det saknar du här.
Jag har också, det här, jag kommer inte berätta den här historien för den är faktiskt hemsk. Men jag har också en gång gått före i kön på tågstationen och sagt att en nära person till mig är sjuk i en hemsk sjukdom. Och betalat innan andra personer.
För att?
Jag bara hade bråttom till något som jag tyckte var kul. Men jag vill inte berätta mer för jag skäms så mycket, så det är helt sjukt.
Det kanske
det, alltså det är inte likt mig och jag var chockad efter vad har hänt.
Jo, alltså man kan göra sjuka saker, det vet vi.
Jag fick panik, jag är lösningsorienterad, gjorde något utanför min alltså moraliska
nu
kompass.
Nu kommer du till ingrediens nummer tre. Din lösningsorienterade person. Därför att många andra skulle ha stått och svettats mycket längre med sitt boarding card och tittat. Vadå? 1635, 1635, 1645, 1645. Och de skulle ha googlat vad är skillnad på departure time och liksom boarding time. Vad är, alltså de skulle ha försökt lösa, de skulle ha gått in i en egen bubbla och försökt lösa problemet själv. Eventuellt frågat personen bredvid. Stämmer det här? Är det här när jag ska gå? Det är bara 10 minuter. Hur långt tid tror du det här kommer ta? Men inte Lisa Ankerman. Hon säger högt och vitt och berättar alla. Det är ju det. Du öppnar då den här problemet som du har. Ett personligt problem du har.
Jag tänker också att någon annan kanske har samma problem och kan följa med.
Då öppnar du upp det för alla och säger till hela flygplatsen att det har skett en sak. Och alla de här ingredienserna är det som gör att du hamnar i situationen. Att du ser till att du får gå före hela kön när ni ska gå igenom säkerhetskontrollen. Och sen tvingas sitta och vänta utanför samma gate som folket du precis trängde dig för.
Hög musik i hörlurarna. Alltså jag fick skärma av mig själv på min egen kropp. Igår morse gick jag upp tidigt och tog flyget ner till Malmö. Jag är där i alla fall hela dagen och sen ska jag ta flyget hem klockan 4. Jag kommer fram, tar min boarding och ser att det står 15.35 att flyget ska gå då på boardingen.
Hem alltså?
Exakt. Och klockan är alltså kvart över. Så att jag har liksom, ja men nu är det kvart.
Oj, kvar.
Ja, det är nu liksom inte viloläge.
Nej.
Och jag ställer mig i kö mot att ta in väskan genom den här grejen. Och ser att det är väldigt, väldigt lång kö. Därför vill jag fråga på ett trevligt sätt till den här mannen som man...
Får man gå före om ens flyg går om 20 minuter?
Jag säger så här. Mitt flyg går om en kvart, säger jag, överdriver lite. Hur gör jag då? Och då bara kollar han på mig. Och bara så här, ja det har väl inte jag med att göra sen. Och jag bara, skojar du nu? Alltså för jag förstår inte hur, alltså kan han verkligen
säga
så här?
Kan han vara så här otroligt mot mitt ansikte?
Och så säger jag så här, det går att lösa va? Så här, så att jag inte missar flyget. Och det här är liksom en liten flygplats. Alla hör ju den här diskussionen. Jag har också, det har varit en väldigt intensiv dag för mig, psykiskt. Så jag blir irriterad. Och vi öppet tjafsar alltså. Det händer ju mig väldigt sällan.
Och jag mer gäller det blir så, och det kommer bara bli mer.
Det är sant, för jag säger bara så, okej, okay, så du är seriös nu med att du jobbar med det här. Men du kommer inte att hjälpa mig med det som du jobbar med. Alltså så var det. Och då förstår jag, nu är det kört, för nu bråkar jag. Jag vet ju att när man bråkar så får ingen som hjälper.
Nej, precis, nej.
Så det har hjälpt mig hela livet, att jag alltid har varit trevlig liksom. Så att folk har velat smussla in mig på olika ställen. Så då förstod jag att det var kört, vilket också gjorde mig ännu mer irriterad. Då kände jag att nu har jag inget att förlora. Så att vi blev ju verkligen osams. Och det blev liksom lite en scen då. Vi utbytte kanske 10 meningar med varandra. Att såhär, jag har aldrig varit med om det här förut. Jag har varit sen i det här och det här landet. Det har aldrig varit ett problem. Och så det kändes också så jobbigt för att jag kände mig lite divig för att jag säger att det här är så himla typiskt Sverige. Att inte jag ska få gå före i kön här. Och jag kom på efter också såhär.
Han var redan irriterad över hur du såg ut.
Emily, även min dialekt också. Stockholms dialekt. Alltså fy fan. Och precis när jag hade sagt det så ångrade jag mig för att jag tänkte att det kanske är någon i kön som känner igen mig. Och att jag ska säga, ah, alltså Sverige, gud,
alltså, jag är Lisa Ankerman,
jag ska flytta till LA. Så. Men det som händer i alla fall, som jag tyckte var väldigt fint, var att alltså, hela kön lät ju mig gå före. Ja. För att det här blev ju...
Alltså, alltså grejen är att har man själv en och en halv timme tills ens plan går, så bryr man sig ju noll om någon annan.
Ja, exakt. Så att de hjälpte till så att jag fick gå fram liksom, till den här där jag ska gå igenom och få ställa upp grejerna och sånt. Och så går jag in. Jag går till min gate och ser då att det är inte så att mitt plan går.
Du har läst boarding time.
Lisa. Exakt.
Ja. Jag misstänkte det från början.
Och jag har svårt att läsa. Jag har svårt att...
Det är ju också folk som har stått i den där kön som ska på samma flyg. Så
tror jag att det jag ska komma till, Emily.
Åh, gud.
Jag sitter där och bara, så här var skönt. Det var inte så stressigt då, liksom. Då börjar de rulla in.
De som stod kvar.
De som lät mig gå före.
Fan vad hemskt.
För att det är typ bara det flyget som går.
Ja, jag vet, det är jätteliten flygplats. Det är två flyg som går. Han vet också att inget går om en kvart. Han som du tjafsar med.
Och det kanske också var därför han inte lät mig gå före. Han tänkte, det här är någon som försöker lura mig. Det går inget plan om en kvart.
Alltså. Precis. Han borde ha sagt, för jag ser ditt boarding card, så hade han kunnat sagt, det här är boarding card.
Ja, det gjorde han inte. Alltså, han var verkligen vidrig på att ge service. Och jag betedde mig inte så bra heller när jag förstod att han inte skulle hjälpa mig.
Det är inte enda gången du gör bort det på det här viset. Det kommer absolut inte bli sista.
Nej.
Jag tror inte ens sista gången du har skylt på att en närstående har en sjukdom som du nyligen gjort på SJ, eller vad var det?
Nyligen! Kanske 10 år sedan. Okay. Alltså förstår du, jag ska ju typ, alltså...
Ja, du är för ung och det är för något som är för kul som ska hända.
Ja, jag kommer missa taget. Det är långt, jag springer, alltså det är också, nu berättar jag för mycket, men jag springer. Alltså det är alltid en intressekonflikt för mig att göra något roligt och mitt, alltså att det kommer bli så jävla pinsamt. Jag har så jävla bråttom för att skapa den här roliga grejen. Jag minns inte vad det är, för det är ungefär 10 år sedan. Och när jag kommer fram till automaten. Det här är innan man kunde köpa sms-biljett, förstår du, på tåget. Så du måste till automaten. Det fanns också bara en. Nu finns det ju flera, du vet, i en lång randa. Då var det bara en, och där var det alltså 14 personer som stod i kö. Och medan jag är också i springet, så det är väldigt lätt för mig att springa längst fram. Alltså personen är på väg in med sitt kort in, och jag bara, oj, stoppa in. Du kan inte tro, Emily. Det här är en av mina största hemligheter.
Du stoppar in ditt kort bara.
Ja, jag säger att en person är sjuk i en hemsk sjukdom. Jag kan inte säga vem, jag kan inte säga vilken sjukdom, men det är så jävla hemskt.
Du säger alltså en person och en sjukdom egentligen.
Inför alla i kö.
Vadå, det är så pass akut.
Alltså alla lät mig köpa, alltså, jag pressade också fram tårar.
Självklart, du är redan trött, du tror du ska missa tåget. Du kan ju gråta ändå.
Jag börjar också gråta av att jag gör det här. Alltså jag skäms. Ja, vi pratar aldrig mer om det här faktiskt. Vi tar upp den andra gången när jag skämde ut mig i Dubai.
Avsnitt 200 så ska det här inte tas upp. Okej, då lyssnar vi på när du har bajsat någon annan fast bolag i Dubai då.
Ja. Det vi gjorde var att vi festade till 3 på natten. Hanna sov till 12, jag gick upp 9 och jobbade mellan 9 och 12. Bland annat så var vi också på en italiensk restaurang. Faktiskt skulle jag vilja säga den så här finaste och lyxigaste restaurangen jag någonsin varit på. Jag har inte varit på jättemånga jättefina restauranger, men ändå några stycken. Det här var det så här, du vet, rätterna kostade 3000 spänn.
Jaha, oj.
Och det här fixade en annan svensk tjej som vi träffade där, fixade det här till oss gratis.
Men gud.
Ja, så vi fick komma in där och de var, det var 3 servitörer som drog ut stolen, du vet. Jag tog en klunk vatten och hällde dem på igen. Alltså, helt hysteriskt. Och då blir man så malplacerad direkt. Alltså, då, det är som att man gör, man blir klumpigare för att man
jag
är
vet.
Jag satt med armbågen och åt med fel
hand. Nej men gud, oj.
Sen kom jag på plötsligt att jag är jättebajsnödig. Men det i sig är inget jättestort problem för mig, för jag kan faktiskt
gå på toa.
Alltså jag kan lätt stanna på Statoil och bajsa. Det är inget problem. Och det går också så fort för mig, så det är inget pinsamt.
Alltså, men Lisa, vad händer efteråt?
Det är det jag ska berätta. Men så här var det. Jag går fram till servitören och frågar liksom, where's the bathroom? Och då pekar han in där. Och då kommer jag fram och då är det en stor hiss som jag ska gå in i. Jaha, då går jag in där. Då finns det bara en våning. Tur då. För annars skulle jag inte hittat. I alla fall, kommer dit. Då möter jag en städerska. Och jag och Hanna har pratat väldigt mycket. För det här middagen är sista dagen. Och jag och Hanna har pratat väldigt mycket om hur hemskt det är för dem som jobbar med inom, vad heter det, sådana här situationstecken, dåliga jobb eller dåligt betalda jobb.
Serviceyrken är
exakt, i Dubai.
Ja, gud ja.
Och det är bara liksom så här små gulliga pojkar från Bangladesh. Mm. Och det var en liten så här filippinsk pojke som hällde upp våra drinkar. Så att jag bara sa, jag kan inte dricka en till drink. Alltså, vi fick inte hälla upp själva på klubben. Utan då var det bara han som skulle stå och blanda våra drinkar. Mm. I alla fall, jag möter henne och jag ser på henne att hon alltså, vill önska sig själv ur livet. Alltså hon är så slut. Man såg på henne och jobbat i 12 timmar. Mm. Typ fått skäll av chefen för att hon har gjort någonting. Hennes enda jobb, antagligen, är att vara där på den där toan. Mm. Hon gick där fram och tillbaka liksom. Så jag försöker, du vet, le mot henne och fråga liksom, vart är tjejerna? Så jag höll på att gå in på killarna först. Mm. Och då pekar hon av det här, men hon är så jävla sur. Jag går in, gör det jag behöver, tvättar händerna, går ut, möter henne igen och liksom igen så här, hope you're having a great evening. Yeah. Och jag försöker sådär. Och sen så ställer jag mig vid hissen och då hör jag att hon spolar.
Har du inte spolat?
Då har jag inte spolat. Det var så jävla fint. Då går hon in och spolar mitt bajs. Som är öppen ring och allting. Alltså det är så jävla vidrigt. Och jag står där och bara, kan hissjäveln komma? För hon kommer komma ut här och damma något snart. Och jag vill inte se henne.
Alltså jag som har bajsat.
Det var så fruktansvärt. Jag fick så jävla hög puls. Jag bara såhär, nej, nej, nej. Och det var, alltså, det var så himla hemskt också att jag hade tyckt så synd om henne först. Så bara lämnade mitt bajs till henne. Fruktansvärt.
Vidrigt.
Det har ju alltid varit något speciellt med dina fötter. De har alltid varit väldigt
flera
små.
Det.
Det har också alltid varit någonting som du... Det enda när du var liten som du skulle säga att du skämdes lite över.
Jag skämdes för mina fötter fram tills jag blev kanske 20.
Mm. Det var en grej
det
med dina
var
fötter.
Ju, jag hade ju inte särskilt flickiga fötter. Jag hade min pappas fötter. Alltså det,
men de var minimala. Det är ju det.
Jo, de var jättesmå. Men inte, alltså du måste ju förstå, jag såg dem också med världens minsta ögon. Så för mig såg de mig som... Alltså allt var litet på mig för de fötterna som typ... Alltså,
ja.
Men jag...
Det är i alla fall någon som har lagt märke till dem.
Ja, fler än en.
Vi vet fortfarande inte vem.
Nej. Jag har fått det sjukaste DM:et som någon som jag känner har fått. Det är bara en enkel kommentar från en anonym man som har skrivit, saknar din tåring.
Ja, när du sa det till mig, då var ju min första tanke så här, för när jag ser dina fötter, om jag skulle rita dina fötter, då skulle jag rita dem storlek 35,5, liksom smala på mitten. De är långsmala och ganska platta. Sen är det väldigt långa tår med lite mellanrum
i förhållande till
och pektån då, den breda stortån, den är lite längre än stortån.
Den är inte det, men den uppfattas nog som det.
Ja, det gör den. Och på den sitter en tåring.
Hur ser den tåringen ut? Är den där silvriga jag hade?
Exakt.
Med svart på.
Ja, i blad.
Ja. Det är väl samma som har väckt den här personen till liv då.
Ja, och då skrev du?
Jag skrev, va?
För man vill ju veta vem
alltså,
det är.
Jag grejen är att jag kände mig inte rädd eller orolig att jag inte borde fortsätta kontakten. Alltså, det var ju ändå extremt creepy skrivet, men jag tyckte ändå det var kul. Jag var intresserad av vem det här är.
Kunde du på något sätt ta reda på det utifrån dennes Instagram?
Nej, absolut inte. Eller jag kan inte i alla fall.
Är du säker på att det är en kille?
Ja.
Ja, det är du.
Ja.
Det viskar namnet om.
Ja, det viskar absolut kommentaren om också. Ja. Det är folk, kvinnor som saknar min tåring. Nej, men jag skrev bara va. Och han skrev, ja, typ lite irriterad. Så minns du inte att du har haft tåring?
Ja, men grejen är
att han skrev.
Nej, men alltså, det är så sjukt. Han tror att du säger va åt att inte du minns att du har haft tåring.
Han tror att du säger va åt att han skriver det konstigaste meddelandet som har hänt. Vadå, minns du inte att tåringen, men vad ska jag skriva?
Jaha. När de här olika som vill vara slavar hemma hos mig skriver, hej, ska komma hem och städa dig naken och du får sitta på min rygg typ. Och jag skriver, va? De bara, vadå, städar du aldrig? Din fucking kommentar.
Ja, det är där vi är på väg. Ja, men då skrev jag bara, jag minns ju att jag haft tåring, men jag skrev bara nej, när var det typ, skrev jag.
Ja.
Så jag vill fortsätta konversationen.
Ja,
jag lockar ut.
Ja.
Han skriver då typ, ja, det var för 7 år sedan, men ja, då var det väl inte du. Så här, för att jag inte minns min egen tåring.
Och då skrev han, du var väl inte du?
Ja, då var det väl någon annan.
Du kan ju vara säker på att det var du, för man är säker på att han vet att det var du. Alltså,
han vet att det är fel fot för till tjej. Alltså han vet väl fan vad han skriver.
Alltså han vet att det var 7 år sedan.
Jag vet inte att det var 7 år sedan.
Alltså,
men då skrev jag typ, jo, nu när du säger det, hur kände du mig då? Och då skrev han, på en fest har han bara skrivit. Där är vi nu. Jag
och det är också så här, alltså för 7 år sedan var inte du på så många fester.
För 7 år sedan, men på fler fester än vad jag är idag.
Det stämmer. Mm. Det är därför jag, för nu var du på inga fester. Ja. Jag skulle vilja säga att det finns nog ingen som är som dig i liksom poddvärlden, som jag har hört i alla fall. Alltså du är ju en väldigt speciell person, en person som inte så ofta syns i media.
Mm, absolut.
Och det, för att
jag, det är ju för att jag har ju väldigt lite av entertainer i mig.
Exakt, du, alltså, du behöver bli meddragen. 60
personalities entertainer, ja. Men jag behöver som... ju, precis, jag behöver att någon säger så här: vill du bara sitta i en bil och prata? Ja, mm. Måste jag lägga upp på min Instagram att få lyssna på podden?
Måste jag lyssna igenom
allt? Måste jag lyssna igenom allt? Nej, det säger jag ja.
Men
det
måste jag sälja in annonsörer? Nej! Okej, perfekt, jag är med. Ja. Och det är inte så många kanske som drar med en sån person. För jag tycker att du ger så mycket bara av att vara dig själv, bara av att prata. Jag vet att du och jag är the perfect match när det gäller podden. Så för mig är det alltså mer än tillräckligt att du bara är med här i en halvtimme i bilen. Mm. Men folk fick bli varse väldigt tidigt i podden vem du faktiskt är.
Ja. Jag började kolla på en ny dokumentär serie på Netflix som heter Wild Wild Country. Jo, den handlar om den här, jag tror de heter Rajneesh. Det är någon sektaktig, ja det är någon sekt som fanns på 70-80-talet. Mm. Där bland annat Ted Gärdestad, som du kallade för Tom Gärdestad för ett tag sedan. Det är för tycker det är kul. Men Ted Gärdestad var med i den här sekten.
Mm-hmm. Är det svenskt?
Nej, den är indisk, flyttade till USA. De gjorde var väldigt sjukt. De köpte jättestor landmassa i USA där det var bara helt öde och byggde en egen stad där. Mm. Alltså det var ju också på 70-talet när man hade en bild av att...
Var självförsörjande
och så. Ja, och att vi kan leva i harmoni. Mm. Man hade en större tro på det. Mm. Det går, om vi bara är tillräckligt många som bara drivs av kärlek, ja, så kommer vi att må bra. Mm. Jag har inte kommit så långt i serien än, så att än har inte börjat gått åt helvete, men man fattar ju att det är dit det är på väg. Mm. Men det som jag kände när jag kollade på den var att jag har verkligen sektledaren i mig.
100%.
När jag ser den här, alltså de är två nästan som... Alltså, jag känner så mycket igen mig i den här Bhagwan, som är han som är, han är liksom
nästan... Bhagwan Bergstedt.
Bhagwan Bergstedt skulle komma upp och säga några välvalda ord.
Eller gå upp och bara vara tyst så folk är vettskrämda.
Ja, men det är det som är grejen. Mm. Han är ju liksom en upplyst varelse för dem som håller olika små tal, men det är inte så att man får prata med honom. Han pratar till dig, du får aldrig svara. När han kommer in, alltså folk ramlar ju ihop bara. Men sen har han också en kvinna som heter Sheila eller något sånt där, som är hans liksom bulldog. Hon är den som driver in pengar från folk och, alltså, så att han behöver aldrig ta tag i det. Och det är verkligen där jag skulle hamna som sektledaren. Fixa en liksom hantlangare. Nej, men hon är, alltså, hon är verkligen jättesmart. Men hon är också helt tagen av honom. Så att hon skulle göra vad som helst för honom.
Alltså en springpojke blir det ju.
Ja, det är en springpojke, fast en springpojke med hjärna. Mm. Men alltså, jag känner verkligen att för det första hade jag fått som man. För det är jättestarkt att killar sen de är små blir så inpräntade med att det de har att säga är viktigt. De kommer att göra otroliga saker. De är bäst på allt. Allt de har är bättre än det som
tjejer. De får ju den platsen i till exempel ett klassrum.
Ja,
eller...
jo, men och, det känns som att killar antingen så är de starkast eller bäst på fotboll. Men även de killarna som inte är det har ju också en känsla i sig. De som är liksom smarta killarna men som aldrig har varit så bra atletiska, de har också i sig att de är bättre än alla andra. Men... sen också kanske om jag hade... mina föräldrar har varit så medvetna, eller ja, min mamma inte så mycket, men min pappa som jag har ärvt ifrån har varit väldigt medveten om att jag har det här manipulativa i mig. Så de har alltid liksom byggt en låda kring mig att jag inte ska kunna. Alltså när jag började i första klass, jag var hemskt när jag gick på dagis och verkligen alltså var en tyrann.
Vad gjorde du då?
Jag bestämde allt. Samma på gården där jag lekte, jag bestämde allt. Om jag inte fick som jag ville, då avbryter hela leken, då får inte du vara med.
Straffade.
Eller då är det, ja precis, alltså då alla visste att som man är emot mig, då blev det inget kul.
Jag är så himla stolt att vi har gjort 100 avsnitt med podden.
Det är verkligen helt sjukt. Det... alltså jag ska inte säga att det trodde jag inte. För jag hade fan... alltså ser det ut som jag planerar någonting framåt? Nej.
Nej, och det har ändå... vissa gånger så har man känt ångest. Precis som man gör med allting som är kontinuerligt. Alltså, jag orkar inte podda. Men det har aldrig varit ångest i bilen.
Nej, det stämmer.
Det har alltid känts bra när man kommer hit. Det är liksom en plats där jag känner att jag kan andas ut. Jag kan alltid skratta med dig. Och jag är alltid också på bra humör efter.
Mm. Du har verkligen gått igenom många liksom, bergdalbanor. Det är ofta det du tycker tycker att det, alltså jag gör ju så få såna här saker, men du gör såna här saker hela tiden, att det är olika saker du måste göra och att du har deadlines på saker då. Man spelar in det där och samarbetar så ska du se glad ut medan du gör det. Så att du blir mer trött på såna saker. Att prestera på det viset. Jag blir inte lika mycket. Det är ofta det du som säger, nej men jag orkar inte idag, kan vi ta en annan dag, eller som säger, oj, och så kommer du hit och så är du liksom ganska låg, eller du är något annat som ligger och trycker, och sen när vi ska åka så säger du, då är du hög.
Ja, men jag måste
vilken bra avsnitt det blev. Nu ska jag köra ut för ett stup och bara sjunga.
Ja, men det är så jag känner, för du ger mig så mycket bra energi. Men jag har ju kommit från alltså uppbrott från dagen, alltså jag har gjort slut med någon kille eller bråkat med någon samarbetspartner eller det har varit liksom skrik och panik, jag är jetlaggad eller liksom, det känns som att jag kommer från en så splittrad verklighet. Du kommer från en stickning.
Ja, ja, alltså jag är ju som du fick erfara i ett avsnitt, så jag är jag stabil i min energi, men jag trodde att jag var hög energi.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com om ni vill ha svar på någon fråga. Och ge jättegärna podden 5 stjärnor.
Jag var faktiskt inne häromdagen och läste en massa recensioner.
Recensioner.
Otroligt fina ord. Folk är helt... De flesta som skriver är sådana som har liksom lyssnat i kapp på en väldigt kort period. Du vet hur inne man blir, så börjar man nästan prata som personerna. Så sådana skriver ju mycket typ, jag har lyssnat på alla avsnitt på en månad, släpp fler! Många skriver typ, ett i veckan är inte nog.
Ja, det får jag också höra mycket. Bara släpp typ ett om dagen eller två i veckan. Men alltså det krävs mycket tid att planera ämnen, att få till att ses, att det ska klippas och
allt sånt där. Kvaliteten skulle gå neråt.
Exakt, så att det, en gång i veckan är perfekt och jag ser fram emot 100 avsnitt till.
Kan inte lova något.
Vi lovar aldrig något, för vi är alltid värda att vila. Kissing like we were in a twilight.